Välkomna till Postnords internpodd ABC Leadership by GLT. Den här poddserien leds av mig, Angela Nilén.
Och med er har ni även Teresa Cunha López. Och vi har fått det stora förtroendet att samtala med Postnords koncernledning just kring frågor, företagskultur, ledarskap. Och det här är någonting som vi gör till vardags. Vi jobbar ju som organisationsutvecklare och företagskultur är verkligen någonting vi brinner för. Och driver ju bland annat en podd och det var lite så vi kom in på det här spåret. Så vi ser verkligen fram emot dagens samtal med dig, Robin. Välkommen hit. Vem är du? Ska du berätta lite om dig själv?
Mitt navn er Robin Olsen og leder for PostNord i Norge. Og det har jeg vært siden 2008 og vært gjennom en veldig spennende transformasjon fra et, det vi kaller i vår bransje, et freight-selskap til å satse på netthandel og paket eller pakker. Så denne reisen kommer jeg litt tilbake til litt senere, vi antar.
Gud, vad spännande. Hur länge har du varit? Har du varit på PostNord sedan 2008 eller har du varit ledare på PostNord sedan 2008?
Jag är leder för ansvarig för den norske verksamheten sedan 2008 mm. alltså i PostNord. Då var ju det hade ett annat namn fram till 2014. Det tog på Post Globe för 2014 och i 2014 så ändrade vi namn till PostNord. Mm.
Jag antar att det här kanske inte var det du tänkte när du var liten att du skulle bli när du blev stor.
Nej, det är ju lite sån det är. Nej, utgångspunkten så hade jag fast bestämt på att bli arkitekt i mina yngre dagar. Och startade egentligen lite inte att jag började på en arkitektskola, men jag studerade ju en inriktning mot ingenjörfag som ville gärna kombinera det med matematik och det beräkningar samman med det att vara arkitekt. Så blev det jo senere inretning mot mer mot logistik och industriell økonomi. Och därför havnet jag där jag havnet nå då. Så det
Och det är intressant ändå. Jag tänker för den typen av egenskaper man ser som en arkitekt behöver så kan det ju väldigt handla mycket om just det här att struktur och beräkningar och när man leder ett sånt, jag menar NIA är ju faktiskt en av Nordens största arbetsgivare och det kräver ju också sin man eller kvinna i form av att ha koll på många olika processer och strukturer och man behöver ju vara ganska, jag kan tänka mig detaljorienterad också när det gäller många saker att hålla koll på. Hur skulle du säga, Robin, kring när vi ändå kommer in på det här med att nu har du varit på PostNord under ett antal år och så. När det gäller just det här kulturen för er. Ni pratar ju om en wanted culture, bland annat pratar ju om det här med pålitlighet och hållbarhet och så vidare. Hur försöker du, i vardagen, hur försöker du arbeta för att liksom skapa mer pålitlighet och hållbarhet?
Ja, hvis vi starter først med pålitelighet, så handler jo det å holde løfter. Og det gjelder jo selvfølgelig mye av det vi leverer. Vi leverer post og pakker. Og det er jo klart det å levere et avtalt tid, det er liksom en forutsetning for hele eksistensgrunnlaget for PostNord. Å levere til avtalt tid. Men pålitelighet handler jo mer om det. Det handler også om hva vi gjør som medarbeidere og ledere. At vi holder det vi lover, og at vi heller ikke lover mer enn det vi kan holde. At vi er veldig konsekvente på det, slik at andre kan forholde seg til de tidsfrister og de oppgaver som man gir eller får. Så det er en viktig forutsetning for PostNord å være pålitelige. Når det gjelder holdbar, eller noe vi kaller i Norge bærekraft, så handler det egentlig om å ta et ansvar utover egentlig det daglige, at man faktisk tar mer langsiktige vurderinger, mer verdibaserte vurderinger. Det kan være finansielt, at man er bærekraftig finansielt, at man investerer for fremtiden, som sikrer arbeidsplassene på lang sikt og de tjenester man leverer. Det kan også være bærekraft i forhold til miljø, utslipp og redusere utslipp. Men det kan også være bærekraft i forhold til hvordan man jobber tett sammen med medarbeidere og sine leverandører, og for å på en måte sikre gode forhold for de i årene fremover. Så bærekraft vi vinkler jo veldig nå på dette med mangfold og det å ta ansvar og det å jobbe med miljø og utslipp. Men bærekraft jo mye, mye videre enn det. Det å ha et langsiktig perspektiv som verdibasert.
Mm. Ni pratar jo også en del om det her med vikten av innovasjon for holdbarhet. Och har du, jag tänker, en faktor när vi pratar innovation eller när man tittar på innovation som aspekt i en kultur, så brukar bakgrunden för att få fart på innovation, det är att liksom göra det okej att göra fel för medarbetare, att känna att det är inte hela världen, i alla fall inte de mindre felen. Och då blir jag lite nyfiken så här, har du själv gjort något misstag någon gång?
Ja, många. Och jag kommer lite till det. Innovation, jag plejer att si det, att basisen för det är att man kan pröva och feile och lära. Och stadigt pröva, feile och lära. Och det betyder att det må vara en kalkulerad risiko i förhållande till de värderingar och beslutningar man tar. Och någon gånger så går det bra, stort sett så går det bra. Men någon gånger går det inte bra. Och det är mycket viktigare att göra rätt saker än att vara rädd för att göra fel eller undgå att göra fel. Och det är gärna sånt en utfordring som kulturellt man ofta har i bedrifter, att man är så rädd för att göra fel och har beslutningsordninger och olika beslutningsråd som ska säkra att man inte fattar fel beslutning. Men det att fokusera på rask framdrift på att göra det som är rätt ofta inte är en naturlig mekanism i verksamhetsstyrningen. Så det att på en måte ha en prestationsorienterad kultur hvor man hele tiden oppfordrer og kanskje delegerer myndighet lenger ned i organisasjonen for raskt respondere på de endringene som skjer. Det er en viktig forutsetning for innovative løsninger som innenfor bærekraft, men også innenfor de leveringsløsningene som vi jobber med. Og i løpet av det så er det hele tiden begås det jo feil, også fra min side. Feil beslutninger som har vært tatt i ulike sammenhenger som viser at nei, det ble ikke som jeg hadde antatt. Så det er en naturlig del av det å jobbe med innovasjon.
Jeg tyckte det var så bra også det du sa tidigare også kring det her med pålitelighet, at også i kombination med det här med innovationen, att också så här, uppmärksamma också så här, vad som sker och inte sker, och att man tar ett ansvar också. Det här med kommunikation är ju så otroligt viktigt för att skapa en bra kultur, oavsett om man vill skapa hållbarhet, innovation och så vidare. Så att jag blev väldigt glad när jag hörde dig prata om just det här med hur du ser på kultur och vad som är viktigt för att främja arbetsglädje, som jag vet också att ni har som mål att skapa arbetsglädje just på Postnord, så behövs ju det här finnas. Så det är otroligt kul att höra, verkligen.
Mm. Jag gillar även kopplingen mellan det här att fel, att göra fel och göra misstag, men också du kopplar in lärandet i det. För det är ju faktiskt en aspekt utav det. Liksom, varför måste det vara viktigt att göra, för att kunna göra fel? Jo, för det är också en stor lärdom i det. Kompetens. Man ökar ju kompetensen i bolaget också.
Mm. Om vi kommer in på det här med ledarskapet, Robin. Ni pratar ju om ett ABC-ledarskap. Och då pratar ni bland annat om det här att man ska vara accountable, man ska vara brave och man ska vara committed. Och vad innebär det här för dig i din vardag?
Nej, alltså först och främst ta ansvar, hvis vi tar den första delen. Alltså ta ansvar för det uppdrag man har blivit tilldelt. Alltså ta liksom ett personligt ansvar. Och så handlar det om mot det att våga och stå i något som ofta som är riktigt. Men hvor man kanskje møter motstand eller er en risiko knyttet til det, og likevel gjennomføre de beslutningene og de endringsprosessene, selv om man ofte kan føle at man står alene med ansvaret for slike prosesser. Og så er det å være dedikert. Og dedikert, det handler om også hvilke signaler du sender ut til organisasjonen, og dine medarbeidere og dine andre ledere, om at du virkelig er dedikert og dermed blir et godt forbilde for andre og i deres hverdag.
Anneli, jeg tenker mye på det. Du bruker jo prate om det her, at det er så viktig at når det gjelder lederskap, at at det finnes bedre og sämre forutsetninger for at få med seg medarbetare.
Ja, men absolut. Och jeg tycker just det her, som du är inne på, Robin, som vi brukar säga, en stor nyckel til just når man skal utveckla kultur och få just då i ett fall en wanted culture, så handlar det ju väldigt mycket om att det här leva som man lär, vara en förebild pratar du om, vara dedikerat och vilken signaler man skickar. Vi pratar ibland om signalvärdet i olika handlingar, vad signalerar den här handlingen och så vidare. Så det är jätteroligt att höra dig prata just om dina tankar kring hur ledarskapet egentligen blir kopplat till ett kulturarbete också. Och jag är lite nyfiken för just Ledarskapet som sagt, det är ju en stor del i, en väldigt viktig del för att skapa engagemang och arbetsglädje hos medarbetarna och sådär. Och vi vet ju att det är mycket förväntningar på ledare och många krav, och det finns ju väldigt, så det ska vara tydliga ledare och man ska vara personlig och det ska vara coachande ledarskap och det finns så mycket. Så jag blir lite så här nyfiken, för det är alltid intressant att veta, har du haft någon riktigt bra ledare eller dålig ledare i ditt liksom tidiga yrkesverksamma liv som du har lärt dig någonting av kanske?
Ja, jag vill ju säga si, att jag har haft flera och många ledare, och jag vill ju säga si att jag har lärt något av alla, för sagt det. Om jag ska kategorisera vem är god och vem är dålig, det blir på en måte lite vanskligt. Alle ledere til sin tid i mitt liv, for meg, så det har vært med på å bringe meg i den reisen jeg har vært gjennom. Men det klart at som svært ung, da, jeg tok jo over som administrerende direktør i Tolpås Globe når jeg var 32 år gammel. Og da hadde jeg en veldig spennende sjef som het Kurt Larsen. Det er tidligere konsernsjef i DSV, en av Nordens største selskaper. Og det var jo en veldig spennende, skal vi si på en måte, periode hvor man hadde en helt spesiell lederstil, men delegerte egentlig alt til meg som leder i den norske virksomheten. Det var ingen beslutninger, det var ingen orienteringsprosesser, det var bare noen få fastsatte kopier, gjerne knyttet til regnskap og andre ting. Og så hadde man egentlig full frihet til å fatte de beslutningene som var nødvendige, men man hadde helt og holdent ansvaret. Man hadde egentlig ingen å egentlig ta med i vurderingene og beslutningene og dele ansvaret med. Og det lærte meg veldig tidlig å ta ansvar, også for faktorer man ikke direkte kan påvirke selv, og gjerne ytre faktorer, men at man hele tiden må være i forkant i forhold til de rammebetingelser som er. Så det var en ganske tøff skole. Nå har jo Kurt Larsen pensjonert seg, men han var jo også en veldig tilsvarende for Jens Bjørn Andersen, som i dag er konsernsjef i DSV, og som flere ganger har fått utmerkelsen som årets leder i Danmark, blant annet, så jeg har sagt det. Så det er flere som har gått den skolen med Kurt Larsen.
Kan jo også prate veldig mye om det her med at förtroende og tillit er utrolig viktig, og der fikk jo du virkelig ordentligt med förtroende for din roll og hva du skulle gjøre. Det prates jo veldig mye kring det her med självledarskap idag. Det er jo spesielt nu når mange sitter på distans og så også. Hur arbetar du själv då? Hur brukar du då med dina medarbetare när det gäller just det här ledarskapet? Skulle du göra likadant som honom, eller hur försöker du tänka kring ansvar och förtroende och så?
Nej, jag tror på många måter har ju pandemin egentligen framskyndat något som sannolikt ville kommit uansett, en helt vår digital ledelse, alltså distansledelse, blir mer normal än det har varit tidigare. Og i fremtiden og fremover så vil vi se at det blir kombinasjoner av både fysiske sammenkomster, det kan være møter, det kan være samlinger, det kan være andre ting, men det digitale gjennom Teams-møter eller tilsvarende, det vil fortsette. Spesielt når det gjelder informasjonsutveksling, status og oppfølging, slike elementer ikke egentlig nødvendige med fysisk tilstedeværelse. Og så tror jeg man blir mye, mye mer bevisst på de sosiale relasjonene og deres betydning i innovasjonsarbeidet. Og at man spisser det bedre når man først møtes fysisk. Så det er min spådom.
Ja, jeg tror også at man har säkerligen under den her pandemin og distansen i alle fall forstått verkligen vikten av det her, hva som händer når vi er i samme rum, människor. Det er jo noe som faktisk ikke kan ersättas i det digitala forumet. Hur gärna vi än vill. Men jag är lite nyfiken också på, för ni har ju ett väldigt gediget kulturarbete, ni har väldigt liksom, mycket liksom, tankar och ni jobbar mycket med vilken typ av ledarskap ni vill ha. Och jag tror att många som lyssnar också är lite nyfikna på att liksom, lära känna dig som person och sådär. Vem är du bakom den här ledaren? Och jag tycker ett sätt att förstå det är lite grann, hur skulle du beskriva Postnord som arbetsplats för dina vänner privat? Vad lyfter du då?
Nej, alltså det är två elementer jag vill egentligen sitt framhäva då. För det första liksom Postnord faktiskt som en viktig samhällsinstitution egentligen i alla nordiska land, hvor vi bidrar till att leverera post och packer till alla. i hele Norden. Og det får på en måte samfunnet til å gå rundt på en god og effektiv måte. Så vil jeg også trekke fram egentlig dette med digitaliseringen som skjer innenfor samfunnet og innenfor varehandel, og hvordan det påvirker oss, hvor vi egentlig sitter midt i kjernen av alt det som skjer i forbindelse med netthandel og digitalisering som spesielt skjer innenfor varehandel. Og vi lærer utrolig mye, for vi sitter på innsiden og har relasjoner med tusenvis av kunder som er gjennom endringsprosesser som vi får innsikt i.
Det låter som at du kjenner veldig mye stolthet når du prater om.
Jeg er kjempestolt av PostNord. Og spesielt når vi nå på en måte kommer ut av mye av den, vi er jo ikke ferdig med det transformasjonsarbeidet som pågår, men det er jo klart at det har vært gjort noen løft de siste årene, både i Sverige og i Danmark og i Norge og i Finland. Og hver har hatt sin egen reise, sin egen transformasjonsreise, med et annet forskjellig utgangspunkt. Men at vi sammen lykkes så godt som vi gjør nå, det gjør jo at man blir stolt, ikke bare for det man har fått til sammen med kollegaer i Norge, men også se hva man har fått til i med kolleger i Sverige, Danmark og Finland. Så det gjør meg kjempestolt.
Vi har jo fått förmånen, vi har ju tagit del av ert uppdrag som ni har. Man kan säga nästan ert why. Mm. Och det är ju att ni ska göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Mm. Och det här är ju roligt, för bara för någon dag sedan så hade jag just en sån PostNord-upplevelse när ni verkligen gjorde det enklare för mig i min vardag. Och så det blev en sån här... Vad roligt, det är inte bara något ni säger, ni lever verkligen efter det. Jag tror det var att jag skulle skicka tillbaka ett paket, och det var väldigt smidigt hur jag kunde gå in i er app och boka upphämtning, och ett annat tillfälle kunde jag använda er app för att faktiskt skicka någon annan och hämta upp ett paket, jag kunde signera med min e-signatur och så vidare. Så jag tänker att det här lever ju verkligen det lever ni verkligen ut mot era kunder. Och det tycker jag är så himla härligt, för det är inte alla gånger man ser det i bolag att man har en tanke, ett större why, men man når inte hela vägen alla gånger.
Ja, speciellt när man är en sån stor organisation som ni också är. För det är ju lättare i en mindre organisation att nå sin kultur och lyckas med sina transformationer. Men när man är en sån otroligt stor organisation som ni är, så kan det ju vara utmanande. Men då visar ju du, Angela, nu. Du har ju sett det i alla led då.
Hur hämtar du energi då? För vi vet att återhämtning är ju viktigt.
Ja, först och främst selvfølgelig sammen med familj och vänner. Det selvfølgelig ger energi. Men utover det så er det liksom å holde seg både med fysisk og mental trening. Fysisk trening, gjerne, altså i Norge så går vi mye på ski, altså langrennsski. Så jeg går mye på ski og bruker naturen, både på sommeren og høsten, i fjellet og så videre. Så det er jeg veldig glad i. Og så trener jeg på gym når det passer seg. Nå er det jo stengt i Norge, men på et tidspunkt så åpner jo det igjen. Når det gjelder mentaltrening, så er jeg fra jeg var barn, så har jeg spilt sjakk. Så jeg er med i sjakkturneringer. Jeg har jo vært tidligere norgesmester, så jeg liksom holder det ved like da, med å spille litt jevnlig for å på en måte skjerpe hjernen litt. Da. Så det er også litt sånn, så både mental og fysisk trening, det tror jeg er viktig, og det gir meg energi.
Ja, och det är speciellt nu också under de här tiderna när det är många som sitter hemma, det är mycket stillasittande för många, så är det ju otroligt viktigt. Vi brukar ju prata om att man nästan behöver schemalägga som ledare, att man förväntar sig att sina medarbetare schemalägger tid för träning om det är möjligt. Att ta en promenad på lunchen eller ta en promenad, den tiden du skulle tagit från dig att ta dig från ditt hem till kontoret, den tiden ska man ändå se till att man rör på sig, just för att vi... För att man ska hålla sig stabil rent psykiskt, men också, vi vet ju mycket det fysiska spelar in också. Men det var väldigt intressant där med att du har varit mästare i schack.
Ja, otroligt imponerande.
Ja.
Det vill man dyka lite djupare i, men det hinner vi inte med. Men det är också kul, jag tycker ju när du nämner naturen, det är ju faktiskt en fördel vi har här i Norden. Att vi har ju gemensamt att vi har en tillgänglighet till naturen på ett sätt som kanske inte alla andra våra europeiska vänner har på det sättet. Så att nyttja det är otroligt viktigt, tror jag också, i det här läget vi är. Att hämta kraft just via att vara nära i naturen. Vad skulle du säga att det är viktigt att ni fokuserar på för att vara en attraktiv arbetsgivare?
Alltså, selvfølgelig först och främst uppdraget vårt, vara pålitlig. Alltså, det påverkar direkt på omdöme, uppfattelsen av PostNord. Hvis vi inte levererar så kan vi jobbe med alt annet, og det spiller ingen rolle. Vi må levere som avtals, være pålitelig. Det er liksom grunnverdien i det, vi, det samfunnsoppdraget og det oppdraget vi har for alle kunder og forbrukere. At man kan stole på PostNord. Så det er det. Men utover det, så vil jeg jo si det at man hele tiden jobber med å utvikle løsninger og tjenester, er innovative, jobber med bærekraftige løsninger for fremtiden, det er en viktig forutsetning for at vi skal kunne lykkes i fremtiden. Og jeg føler vi har prosesser på gang innenfor alle de områdene, og jeg tror, som jeg har sagt før, eller sa jeg for 5 år siden, PostNord om 10 år kommer til å være et fantastisk selskap som kommer til å ha en helt spesiell posisjon i folks hjerter om 10 år, sa jeg den gangen. Og det står jeg fortsatt ved. Vi er fortsatt gjennom transformasjonsarbeidet. Vi er kommet et godt stykke på vei, men vi er på vei til å bli et fantastisk selskap.
Det jag tänkte på, vi brukar prata mycket Robin kring det här med att det är viktigt att ha en kulturvision. Att prata om just det här, att för medarbetare, när det sker förändringar, och ibland kan det vara förändringar som kanske påverkar medarbetare negativt, men det kan också vara som påverkar positivt. Oavsett vilken typ av förändring man behöver göra, så behöver det alltid finnas, alltså man behöver ju ha målet i sikte. Man behöver ju kunna se liksom fram i tiden, okej, varför gör vi alla de här förändringarna? Och det blev jag väldigt glad för, att det låter också som att ni har en rimlig tidshorisont också. För en sån stor organisation, det är inte den här sluta röka 21 dagar, utan det tar ju tid att göra en transformation. Och att jag tycker att det låter också rimligt det ni också säger, att 10 år, då ska vi vara här. Och då är det också viktigt att man sätter delmål och liksom, man informerar precis som du pratade om tidigare, att liksom hålla medarbetarna ajour med vad som är på gång och händer. Så att det här med wanted culture och att ni också jobbar med de här. Hur skulle du säga, för att er organisation, det är ju en stor organisation, ni har ju många medarbetare. Hur jobbar ni ute i organisationen för att involvera medarbetarna kring de här aspekterna pålitlig och hållbar? Involverar ni också dem på ett sätt i att liksom se på kanske arbetssätt och processer och så vidare?
Ja, vi prøver å tilstrebe oss og jobbe mot en prestasjonsorientert kultur hvor vi delegerer mest mulig så langt som mulig ned i organisasjonen. Og så har man jo gjerne noen KPI-er hvor man følger opp. Det kan være i forhold til leveringskvalitet, det å levere til avtalt tid, være pålitelige. Og så får man egentlig lokalt muligheter til å gjøre de åtgjerder eller de tiltak man mener er riktig for at man skal nå dette i stedet for en sentral styring. Selvfølgelig er det en oppfølging gjennom dette, men delegere mulighet til å kunne påvirke sin egen hverdag lengst ned i organisasjonen. Det er min erfaring, er de viktigste motivasjonsfaktorene for veldig mange medarbeidere, det at de selv kan være med på å bestemme hva som skal gjøres for å oppnå de målene man setter seg. Så det er nok det viktigste. Og så handler det om synlig ledelse, og så handler det om å støtte og være supporterende for de behovene og de muliggjørerne som vi kan bidra med for å lette hverdagen for de som står i front.
Det låter verkligen som at ni anammer noe som vi brukar prata om, at arbeidsgiveren skal være möjliggöraren. Og jeg tycker det er roligt att høre dig prata, eller jeg blir väldigt glad för att citera Teresa tidigare. Jeg blir också väldigt glad när jag hör det, för du pratar verkligen om hur skapar vi möjligheter för medarbetare att egentligen prestera efter bästa förmåga. Det är ju lite grann det du är ute efter här, och det tycker jag. Det är det som ibland många glömmer bort, att det faktiskt är arbetsgivarens huvudsakliga uppgift är egentligen att möjliggöra för medarbetarna, och sen ska medarbetaren såklart ta sitt ansvar, men finns inte möjligheterna på plats så är det väldigt svårt.
Och just också kunna växa i sin roll och kunna ta det där ansvaret, men också ha närhet till ledarna. Och jag tänkte också på det du pratade om just det med ledarna, att också skapa bra förutsättningar för ledarna att kunna göra sitt jobb. Och då kräver det också att det är tydligt och det finns nyckeltal och så vidare, så att man vet vad som förväntas av en också. Angela frågade dig förut kring det här med hur du skulle beskriva PostNord till dina vänner. Men det jag är lite nyfiken på, så här, hur skulle du säga kulturen är på kontoret? Och nu kanske det är svårt, nu sitter alla på distans. Men liksom, vilken stämning, vilken känsla har ni på kontoret? Vissa har ju väldigt så här, ja men vi tycker om och vi brukar spela spel. Eller vi skrattar väldigt mycket. Eller här är vi alla så otroligt innovativa, kreativa. Hur skulle du själv, liksom, för de som inte riktigt har koll på ert huvudkontor, vad skulle du säga? Hur beskriver du stämningen?
Nej, alltså jag jeg vil jo si at på en måte at det er høyt under taket, det er veldig mye positivitet, det er mye humor, det er mye åpenhet. Det vil jeg si kanskje for de som kommer utenifra kan bli litt sånn sjokkert over liksom hvor åpent man kan snakke om ting. Så det tror jeg liksom, men og at ofte at man har et smil rundt det som gjøres, og det kan man liksom, tar vi ikke ting på alvor? Selvfølgelig tar vi ting på alvor, det er jo ikke det. Men vi prøver på en måte å støtte hverandre og være gode for hverandre.
Det är precis det här, det finns oftast ganska mycket fördomar om att det ska vara på ett visst sätt när det är ett huvudkontor. Just det här när man är placerade runt om i hela landet och det finns olika typer av kontor och olika typer av, det är tjänstemän och kollektivarbetare, det kan vara väldigt blandat. Och då är det så härligt att få höra den också, så här, vilken stämning det är, för ni kan skratta och ni har högt i tak och det är så viktigt tycker jag att även få fram det så att man kan möta varandra på ett annat sätt och man behöver inte vara rädda för varandra eller vad man nu ska säga. Så att, ja, kul att
Men apropå fördomar, Robin, nu måste jag ändå slänga ur med den här frågan, för att i Sverige har vi ju en gedigen lunchkultur, men jag förstår att i Norge har ni inte det på samma sätt. Stämmer det?
Ja, det stämmer det.
Det kan vara chockerande för många svenskar som lyssnar som kanske inte känner till det, men i vad jag vet så i Norge så har man inte det här att man går ut och sätter sig en timme på en restaurang. Det är ju en stor grej i Sverige. Var ska vi äta lunch?
Men vi är ju social i Norge för det, har sagt det sånt, men det är inte nödvändigtvis.
Ja, det tror vi.
Så vi tar det igen på andra ställen. Vi hade på andra tider.
Ja, det är solklart att det är så.
För att se si det så när vi har samlingen och blev lite sån i postnordsamlingen, vi har ju haft och de sista som går och lägger sig, de är från Norge.
Jag har tidigare arbetat i en organisation där jag hade kollegor från Sverige, Finland, Norge och Danmark, och på de här samlingarna som vi hade, det var väldigt intressant. Vi hade otroligt roligt tillsammans, men det var också väldigt tydligt de kulturella skillnaderna när det var de här olika festerna och samlingarna. Så att, ja, kul. Jag är inte ett dugg förvånad när du säger det, om man säger så. Nej. Robin, du har ju bidragit med väldigt mycket tankar och erfarenheter kring hur du ser på det här med ledarskapet och er wanted culture, och vi är väldigt glada av att få höra de här olika delarna, för mycket av det du säger, det är också sånt som vi ser när vi har tittat på forskning och studier kring liksom, vad främjar arbetsglädje, och det är just att kunna liksom, delegera, involvera, att man kan lita på sina ledare, att de finns där och så vidare. Så du har nämnt många bra perspektiv och aspekter just för att skapa en riktigt bra företagskultur. Så stort tack för dina tankar och erfarenheter.
Men tack.
Du som lyssnar, hoppas att du har uppskattat det här lika mycket som oss. Så ser vi fram emot nästa avsnitt. Så ha det gott, du som lyssnar, och tusen tack för din tid, Robin. Tack.
Tack.